Kapitel 20. Kolibrins hemlighet. Sidan 311. Ninniv, som försökte att bevaka gränden bredvid ljusstöperiet utan att det syntes, la tillbaka det gröna kantbandet på gatuförsäljerskans spricka och stack handen innanför manteln för att hålla igen den mot vinden. Det var en finare mantel än någon av dem som de andra människorna på gatan bar, men tillräckligt enkel för att ingen skulle ägna henne mer än en hastig blick när de gick förbi. Det skulle de emellertid göra om de fick se hennes gördel. Kvinnor som bar juveler brukade vare sig besöka Blåkarpgatan eller handla av gatuförsäljare. Efter att ha stått där och låtit henne fingra på vartenda band på brickan grinade kvinnan surt. Men Ninniv hade redan köpt 3 snoddar, 2 längder band och 1 paket knappnålar av olika försäljare för att ha skäl att dröja där. Nålar var alltid bra att ha, men vad hon skulle göra med resten visste hon inte. Plötsligt hörde hon oväsen längre bort längs gatan, i den riktning där gatugardets utkikspost fanns. Det höga rasslet från gardets skallror blev allt starkare. Vaktposten sprang ner från sin utkiksplats. Folk i närheten glodde ner för den korsande gatan och upp för Blåkarpgatan för att sedan skynda sig mot kanten av gatan där springande gatugardister dök upp med sina träskallror i högsta hugg. Det var inte fråga om någon vanlig patrull på 2 eller 3 man utan en stridström av män i hjälmar och harnesk som kom stormande längs Blåkarpgatan, och ännu fler anslöt sig till floden från den korsande gatan. Folk som inte gick ur vägen tillräckligt snabbt blev skuffade åt sidan, och en man halkade ned under deras fötter. De trampade ner honom utan att sakta in på stegen. Hälften av varorna ramlade från bandförsäljerskans bricka när hon sprang mot närmaste husvägg, och Ninni var lika snabb att pressa sig in bredvid henne. Horden av gardesmän fyllde hela gatan med sina fångstpålar och påkar uppstickande som spjut ur massan. De knuffade henne med axlarna och drog henne med sig så att hon släpades mot väggen. Bandförsäljerskan kött till när brickan slets ur hennes händer och försvann, men vakterna stirrade alla rakt framåt. När den sista sprang förbi befann sig Ninni gott och väl 10 steg längre bort längs gatan än hon varit först. Bandförsäljerskan ropade ilsket och hötte med nävarna efter männen. Ninni drog indignerat sin tilltufsade mantel något sånär till rätta och hade lust att göra mer än bara ropa. Hon hade nästan lust att... Plötsligt fastnade andan i halsen på henne. Gatugardisterna hade stannat i en väldig klunga. Ett 100-tal män som stod där och gastade åt varandra som om de inte visste vad de skulle göra härnäst. De hade stannat framför stövelmakarens hus. Åh, ljus, län. Och Rand, alltid Rand, men först och främst hennes hjärtas ljus, län. Hon tvingade sig att andas. 100 män. Hon rörde vid den juvelbesatta gördeln hon hade kring midjan, brunnen. Mindre än hälften av den saj där hon hade lagrat i den fanns kvar. Men det kanske skulle räcka. Det måste räcka, fast hon visste inte riktigt till vad ännu. Hon drog upp huvan på sin mantel och började gå mot männen framför stövelmakarens butik. Ingen såg åt hennes håll. Hon kunde... Någon grep tag i henne, drog henne bakåt och svängde runt henne så att hon stod vänd åt motsatta hållet. Catchern höll henne i ena armen och Olivia i den andra. Detta insåg hon samtidigt som de båda kvinnorna drog iväg henne längs gatan, bort från stövelmakarens hus. Bredvid Olivia gick Min och kastade ideliga oroliga blickar över axeln. Plötsligt ryckte hon till. Jag tror att han föll, viskade hon. Jag tror att han är medvetslös. Men han är skadad. Jag vet inte hur illa.
Här hjälper vi varken honom eller oss själva, sa Catchern lugnt.
Guldornamenten som dinglade framför hennes hårknut svängde av och an innanför kåpan på hennes mantel när hon vred på huvudet för att söka med blicken bland människorna framför dem. Med sin fria hand höll hon fast den djupa kåpan mot vinden och lät manteln flaxa bakom sig.
Jag vill komma härifrån innan någon av de där gossarna kommer på att de ska börja be kvinnor att visa sina ansikten. Varje ejkedé som påträffas i närheten av Blåkarpgatan i eftermiddag kommer att få svara på frågor på grund av det här barnet.
Släpp mig, snäste Ninni och försökte dra sig fri.
Län, om Rand blivit slagen medvetslös, hur var det då med Län?
Vi måste gå tillbaka och hjälpa dem.
De båda kvinnorna släpade henne med sig med hennes armar i var sitt järngrepp. Alla de passerade tittade mot stövelmakarens butik.
Du har redan gjort alldeles tillräckligt, enfaldiga jänta. Kadsuens röst var som kallt järn.
Jag berättade för dig om Bortre Maddings vakthundar.
Tvi.
Du har satt panik i rådsdamerna genom att leda kraften där ingen kan göra det. Om gardet tar dem är det ditt fel.
Jag trodde inte att det skulle göra någonting med Cider, sa Ninni med svag röst.
Det var bara lite grann och inte länge. Jag trodde att de kanske inte skulle märka någonting.
Catchan gav henne en blick full av avsmak.
Den här vägen, Olivia, sa hon och drog Ninni runt hörnet vid den nu tomma utkiksposten.
Små spridda klungor av upphetsade människor stod på gatan och pladdrade.
En man gestikulerade vilt som om han hade en fångststav i händerna.
En kvinna pekade på den tomma utkiksposten och skakade förundrat på huvudet.
Säg någonting, min, bönade Ninni. Vi kan inte bara lämna dem där.
Hon kom inte ens på tanken att vända sig till Olivia, vars min fick Catchuans att verka mjuk.
Väntade ingen sympati från mig.
Mins låga röst var nästan lika kylslagen som Catchuans.
Hon gav Ninni en kort, hetsk blick ur ögonvrån innan hon snabbt vände blicken mot gatan framför dem igen.
Jag tiggde dig om att hjälpa mig att stoppa dem, men du skulle tvunget vara lika fårskallig som dem. Nu måste vi förlita oss på Catchuan.
Ninni fnös.
Vad kan hon göra?
Behöver jag påminna dig om att Lan och Rand är bakom oss, längre bort för varje minut som går?
Pojken är inte den enda som behöver lära sig hyfs, smuttrade Catchuan.
Han har fortfarande inte bett mig om ursäkt.
Men han sa till Varin att han skulle göra det.
Och för stunden kan det väl duga.
Puh, den där pojkslingen ställer till mer besvär för mig än jag varit med om någonsin förut.
Jag ska göra vad jag kan, flicka, vilket är betydligt mer än du skulle kunna göra om du försökte slå dig fram genom hela gatugardet.
Från och med nu gör du precis som jag säger. Annars säger jag åt Olivia att sätta sig på dig.
Olivia nickade, och det gjorde min också.
Ninni grimaserade.
Hon var den starkare, och kvinnan skulle foga sig efter hennes vilja.
Inte desto mindre skulle en av första rådsdamens gäster onekligen kunna göra mer än Ninni Almer, även om hon tog på sig sin ormring.
För läns skull kunde hon stå ut med Catchuan.
Men när hon frågade vad Catchuan planerade att göra för att få de båda männen fria, ville kvinnan inte ge något annat svar än
betydligt mer än jag vill, flicka, om jag nu kan göra någonting alls. Men jag har gett pojken löften och jag håller mina löften. Jag hoppas att han kommer ihåg det.
Allt detta med en iskall röst som knappast var ägnad att inge förtroende.
Rand vaknade i mörker och smärta, liggande på rygg. Hans handskar var borta och under sig kunde han känna en grov halmmadrass. De hade tagit hans stövlar också.
Handskarna var borta. De visste vem han var.
Försiktigt satte han sig upp. Ansiktet kändes blåslaget och det värkte i varenda muskel i hans kropp. Som om någon hade pucklat på honom med en käpp. Men ingenting verkade vara brutet.
Långsamt ställde han sig upp och kände sig fram längs stenväggen bredvid bädden.
Nästan genast kom han fram till ett hörn, sen en dörr täckt med grova järnbeslag.
Han hittade ett slags lucka och följde den med fingrarna i mörkret men kunde inte få upp den.
Inte minsta antydan till ljus sipprade in runt dess kanter.
I hans huvud började Luce Therin flämta.
Rand fortsatte att känna sig fram. Stengolvet var kallt under hans bara fötter.
Nästa hörn kom nästan omedelbart.
sen ett tredje där hans tår slog emot någonting som rasslade på stengolvet. Med ena handen kvar mot väggen böjde han sig ner och hittade en trähink. Han lämnade den där den var och tvingade sig att fortsätta hela vägen runt och tillbaka till järndörren. Hela vägen runt. Han befann sig i en svart stenlåda som var 3 steg lång och lite mer än 2 steg bred. När han sträckte upp handen fann han ett stentak en knapp fot ovanför sitt huvud. Instängt flämtade Luce Therin hest. Lådan igen. Som när de där kvinnorna stängde in oss i lådan. Vi måste ut, tjötan. Måste ut. Rand ignorerade rösten som skrek i hans huvud och backade undan från dörren tills han borde vara mitt i cellen. Där sjönk han ner och satte sig med benen i kors på golvet. Han var så långt bort från väggarna som han kunde komma. Och i mörkret försökte han föreställa sig att de var ännu längre bort. Men likväl kändes det som om han knappt skulle behöva sträcka på armen för att nå stenväggen. Han kände hur han darrade, men det var som om det var någon annans kropp som skalv okontrollerat. Det kändes som om väggarna var tätt in på honom, taket precis ovanför hans huvud. Så småningom måste de släppa ut honom, om så bara för att överlämna honom till vem det nu kunde bli som Elida skickade. Hur många månader skulle det ta för budet att nå Tar Valon och för Elidas sändebud att komma till Bortre Madding? Om det fanns systrar som var lojala mot Elida närmare än Tar Valon kunde det gå fort. Hans rysningar fick honom att skaka ännu värre när han insåg att han faktiskt hoppades att det skulle finnas systrar på närmare håll. Att de redan fanns i staden så att de kunde släppa ut honom fortare. Jag tänker inte ge mig, ropade han. Jag ska vara precis så hård som jag måste. I det lilla instängda utrymmet dånade hans röst som åska. Moraine hade dött för att han inte varit tillräckligt hård för att göra vad som måste göras. Hennes namn kom alltid först på listan i hans huvud. Listan över kvinnor som dött genom hans förvållande. Moraine Damodred. Varje namn på listan bar med sig en vånda som fick honom att glömma smärtan i sin kropp. Glömma stenväggarna som fanns strax utom räckhåll. Carla Vershagen, som dog för att han tagit ifrån henne allt det hon satte värde på. Lya, spjutjungfru av Corsairdas sept i Cherines klan. Död för hans egen hand, därför att hon hade följt med honom till Shadar Logoth. Gendelin, spjutjungfru av Kalla krönets sept i Meagomas klan, som dött för att hon ville ha äran av att vakta hans dörr. Han måste vara hård. Ett efter ett kallade han fram namnen på den långa listan och härdade tålmodigt sin själ i smärtans lågor. Förberedelserna tog längre tid än Cadjoan hade hoppats, främst på grund av att hon måste övertyga vissa personer om att en storslagen räddningsaktion av det slag som förekom i lekarnas sagor inte kom på fråga. Och det hade hunnit bli natt innan hon äntligen gick genom rådshallens upplysta korridorer. Gick i maklig takt, utan brådska. Om man hastade utgick folk allt ifrån att man var orolig för någonting och detta gav dem ett övertag. Om hon någon gång i sitt liv behövde ha övertaget ända från början så var det i natt. Korridorerna borde ha varit tomma så här dags på dygnet. Men dagens händelser hade rubbat de normala rutinerna. Ämbetsmän och sekreterare i blå rockar skyndade fram överallt och stannade upp ibland för att stirra på hennes följeslagare. Det var mycket möjligt att de aldrig hade sett 4 i Shadar på samma gång. Hon tänkte inte medge att Ninni vägde rätt till titeln förrän hon avlagt de 3 ederna. Och efter dagens tumult gjorde denna syn de säkert ännu mer förvirrade. De 3 männen som utgjorde eftertrupp drog emellertid till sig nästan lika många storögda blickar. Ämbetsmännen kände kanske inte till innebörden av deras svarta rockar eller broscherna på deras höga kragar. Men det var högst osannolikt att någon av dessa ämbetsmän någonsin hade sett 3 män beväpnade med svärd i dessa korridorer. Hur som helst, med lite tur skulle ingen rusa iväg och förvarna Alice om vem som var på väg att inkräkta på rådsdamernas slutna möte. Det var synd och skam att hon inte hade kommit ensam med männen. Men till och med Dagen hade visat lite ryggrad när hon föreslog det. Och sannoliken synd att inte alla hennes följeslagare visade samma fattning som Reese och de båda andra systrarna. Det kommer aldrig att gå, klagade Ninive för kanske tionde gången sedan de lämnade palatset på höjden. Vi borde ta i med hårdhandskarna redan från början. Vi borde ha varit snabbare, muttrade Min doft. Jag känner hur han förändras. Om han var sten förut så är han järn nu. Ljus, vad gör de med honom? Hon var med endast för att hon utgjorde länken till pojken. Hon hade kommit med oavlåtliga rapporter, den ena dystrare än den förra. Cadsoen hade inte berättat för henne hur cellerna såg ut, med tanke på hur flickan hade brutit ihop när hon fick veta vad systrarna som fört bort honom förut hade gjort med honom. Cadsoen suckade. Det var en trasig armé hon samlat ihop. Men till och med en provisorisk här måste ha disciplin. Särskilt inför ett strax förestående slag. Det skulle ha varit ännu värre om hon inte hade tvingat havsfolkskvinnorna att stanna kvar. Jag kan göra det här utan er båda, om jag måste, sa hon bestämt. Nej, säg ingenting, Ninni. Maurice och Corell kan ha på sig görden precis lika gärna som du. Så om ni två inte kan sluta gnälla, säger jag åt Olivia att ta med er tillbaka till höjden och ge er någonting ordentligt att gnälla över. Det var enda skälet till att hon hade tagit med sig den besynliga vildbrukaren. Olivia hade en tendens att bli väldigt mild till sättet i sällskap med sådana som inte lät sig kuvas av en hård blick. Men det fanns ingenting milt i hennes ögon när hon såg på de båda tjattrande skatorna. De tittade samfällt på den gyllenblonda kvinnan och äntligen tystnade skatsången. Därmed inte sagt att de godtog hennes ord. Min kunde gnissla tänder så mycket hon ville, men Ninives trumpna min irriterade Cadsoen. Flickan var ett utmärkt grundmaterial, men hennes träning hade blivit alldeles för kort. Hennes förmåga att hela var i det närmaste mirakulös. Hennes förmåga att göra någonting annat helt eländig. Och hon hade inte fått lära sig läxan att det som måste uthärdas, det kunde man uthärda. I själva verket hyste Cadsoen en viss medkänsla för henne, i någon grad. Det var en läxa som inte alla kunde lära sig i tornet. Hon själv hade varit full av stolthet över sin styrka och sin nyvunna sjal när en vildbrukare på en gård i hjärtat av Svarta bergen hade lärt henne det. Och det var sannoliken en trasig liten här hon hade samlat ihop för att försöka ställa Bortre Märding på huvudet. Förrummet till rådsalen var halvfull med ämbetsmän och budbärare. Men de var trots allt bara ämbetsmän och budbärare. Ämbetsmännen tvekade i beskäftig förvirring och väntade på att någon av de andra skulle säga någonting. Medan de rödklädda budbärarna visste att det inte tillkom dem att säga någonting och backade över de blå golvplattorna till rummets utkanter. Ämbetsmännen flyttade sig när Cadsoen och hennes sällskap fortsatte in, eftersom ingen riktigt vågade öppna munnen. Trots det hörde hon en samfälld flämtning när hon öppnade en av de höga dörrarna med handen och svärdet snidade i träet. Rådsalen var inte stor, fyra golvlampor med speglar räckte för att lysa upp den. Och en stor tairensk matta i rött, blått och guld täckte nästan hela golvet. En bred marmor här i ena sidan lyckades ganska väl med att värma upp rummet, trots att glasdörrarna ut mot kolonnaden utanför rasslade i nattvinden, så mycket att man inte hörde tickandet från den höga förgyllda klockan från Iljen som stod på spiselkransen. 13 länstolar prydda med guld och sniderier till den grad att de nästan kunde kallas troner stod i en båge vänd mot dörren. I alla stolarna satt kvinnor med bekymrad uppsyn. Alice, som satt i mitten av bågen, rynkade pannan när hon såg Kajsuan leda sin lilla parad in i rummet. Det här är en sluten överläggning, Eichedé, sa hon med en röst som var både kall och formell. Vi kanske ber er att tala med oss senare, men... Du vet vem det är ni har i era fängelsehålor, avbröt Kajsuan henne. Det var ingen fråga, men Alice försökte komma undan med en bluff. Ett antal olika män skulle jag tro. Sådana som varit druckna offentligt. Diverse utlänningar som gripits för stöld eller slagsmål. En man från gränslanden som arresterades just idag. Misstänkt för att ha dödat 3 män. Jag för ingen personlig dagbok över vem som sätts i fängelse, Kajsu anser det. Minnie tog ett djupt andetag vid omnämnandet av en man som gripits för mord och fick en farlig glimt i ögonen. Men flickan hade i varje fall vett nog att hålla munnen stängd. Så du tänker försöka dölja det faktum att ni har spärrat in draken återfödd, sa Kajsuan med låg röst. Hon hade hoppats, intensivt hoppats, att Varins förarbete skulle få dem att backa undan från detta. Än kunde det dock finnas en möjlighet att det skulle gå enkelt. Jag kan befria er från honom. Jag har mött mer än 20 män som kunnat leda kraften genom åren. Jag är inte rädd för honom. Vi tackar er för erbjudandet, svarade Alice milt. Men vi föredrar att kontakta Vita tornet först. För att förhandla om priset, menade hon. Nåväl, vad som måste ske, måste ske. Har ni någonting emot att berätta hur ni fick veta? Kajsuan avbröt henne igen. Jag borde kanske ha nämnt förut att de här männen bakom mig är ashamaner. På denna signal steg de 3 männen fram och hon måste erkänna att de såg farliga ut. Gråsprängde Damer såg ut som en gammal slagbjörn med tandverk. Bildsköne Jahar liknade en smidig mörk panter och Ibens hårda stadiga blick var särskilt oroväckande från ett så ungdomligt ansikte. De gjorde sannligen ett påtagligt intryck på rådsdamerna. Några av dem skruvade sig bara på stolarna som om de ville backa undan. Men Cyprian gapade stort, vilket var olyckligt med tanke på hennes utstående tänder. Shebane, med lika grått hår som Kajsuan, sjönk tillbaka i stolen och började fläkta sig med sin smala hand, medan Kumir såg ut som om hon skulle kräkas. Alice var gjord av hårdare virke, även om hon tryckte händerna mot mellangärdet. Jag har redan sagt att ashamaner är fria att besöka staden så länge de lyder lagen. Vi är inte rädda för ashamaner, Kajsuan, även om jag måste erkänna att jag är förvånad över att se dig i deras sällskap. Särskilt med tanke på det erbjudande du just gav oss. Så nu var det bara Kajsuan rätt och slätt. Likväl gjorde det henne ont att behöva knäcka Alice. Kvinnan var en god härskarinna för bortre Madding, men efter denna natt skulle hon kanske aldrig återhämta sig. Glömmer du vad mer som hände idag, Alice? Någon ledde kraften i staden. Än en gång skruvade rådsdamerna på sig och mer än en panna fick bekymrade väck. En avvikelse. Svalheten hade försvunnit ur Alice röst, utbytt mot vrede och kanske en aning rädsla. I hennes ögon tändes en mörk glöd. Vakterna kanske tog miste. Under utfrågningarna var det ingen som hade sett någonting som talade för att även det vi tror är fulländat kan ha sina brister, Alice. Kajsuan drack ur sin egen brunn, tog in en liten mängd cider. Hon hade vanan inne. Den lilla kolibrin av guld rymde inte lika mycket som Ninivs gördel. Luckor som kan gå obemärkta förbi i hundratals år innan man hittar dem. Flöden av luft som hon vävde räckte precis för att lyfta det ädelstensprydda diademet från Alays huvud och lägga ner det på mattan framför kvinnans fötter. När det väl är någon som har funnit dem verkar det emellertid som om alla som tittar efter dem kan hitta dem. 13 uppspärrade ögonpar stirrade på diademet. Alla rådsdamerna satt som fastfrusna. De andades knappt. Inte så mycket en lucka som en laggårdsdörr, tycker jag, sa Jamer. Jag tycker den ser bättre ut på ditt huvud. Plötsligt tändes kraftens ljus kring Ninive och diademet for iväg mot Alais. I sista stund saktade det in så att det landade mjukt på hennes huvud istället för att krossa skallen på henne. Men Shairas ljus locknade inte runt flickan för det. Nåja, hon kunde väl få tömma sin brunn om hon så ville. Räcker? Alais svalde. Men när hon fortsatte var hennes röst fortfarande sprucken. Räcker det om vi överlämnar honom till er? Det var oklart om hon menade Katsuan eller Ashamanerna, men det visste hon kanske inte ens själv. Jag tror att det ska räcka, sa Katsuan lugnt. Alais sjönk ihop som en marionett med avklippta trådar. Trots att rådsdamerna fortfarande var skakade av uppvisningen med kraften tittade de frågande på varandra. Sen såg de på Alais och nickade mot varandra med plötsligt bestämda miner. Katsuan tog ett djupt andetag. Hon hade lovat att vad hon än gjorde skulle vara för hans bästa, inte för tornets eller någon annans. Och nu hade hon knäckt en god kvinna för hans skull. Jag är mycket ledsen, Alais, sa hon. Du har redan dragit på dig en rejäl skuld, pojke, tänkte hon.